Jag kommer att tala om Jona den här morgonen. Jona, en gång, som är liksom en berättelse som vi kanske har hört om vi är uppväxt i kyrkan. Man har hört den på söndagsskola, man har hört den liksom på olika typer av predikningar. Jag tycker att Jona är en väldigt spännande berättelse. Den talar för mig i alla fall om, liksom, den påminner mig själv om mig själv. Att det är så lätt att man säger, men herre, här är jag, sänd mig. Och samtidigt så kan det finnas saker som är obekväma. Och så kan man ha, liksom, det finns saker i oss som bara, nej, jag går åt ett annat håll en stund. Och sen så talar den också väldigt tydligt om Jesus. Den är en tydlig skuggbild på Jesus. Och det kommer jag lyfta in i slutet sen. Men jag kallar den här predikan för Jona, den ofrivilliga missionären. Och jag tänkte att vi skulle läsa Jona. Den är inte så jättelång. Då står det så här. I vers 1 och kapitel 1 så står det: Herrens ord kom till Jona, Amittjas son. Han sa det: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jaffa och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Taskig start på en resa. Jag tänker att resa både för att vara mot Jesus, mot Gud, inte från Gud. För vi vet ju det att i Guds närvaro, i hans, liksom, i relation med honom, det är där vi är skapta för att vara. Men Jona valde inte den vägen. Så står det: men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm som så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, och det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sade: hur kan du sova? Hur kan du sova? Gå upp och ropa till din Gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sade till varandra: kom, vi kastar lott så att vi får veta vem det som dragit den här olyckan över oss. Och när de kastade lott föll lotten på Jona. Taskigt läge, eller hur? Då sa de till honom: berätta för oss vem som är orsak till att denna olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade: jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud, som gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sade till honom: vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer, och det sade till honom: vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig? Han svarade dem: ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Alltså, det är ju ganska korkat av honom att fly bort från Gud. Så hamnar man i en storm och så sa: ja, vad ska vi göra? Ja, ni får kasta mig i havet. Konsekvensen av hans, liksom, felresa blir ganska allvarlig, ganska snabbt. Alltså, konsekvensen av att lämna Guds tanke för ens liv kan hamna väldigt snett, väldigt snabbt. Utan att man, liksom, är medveten om det. För man till och med ligger och sover när saker och ting börjar hända. Männen, så står det så här då. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, för havet stormade allt värre mot dem. De ropade till Herren och sa: herre, låt inte gå under för den här mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet, och då lade sig havets raseri, och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Sen så fortsätter vi vidare. Det står det så här: att med Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. Han sa det: jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte: jag är fördriven från dina ögon. men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen, djupet omgav mig, sjögräs snärde mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bomma bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp på graven, Herren min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. Det som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd det fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Alltså det finns ju något sorts religiös liksom, attityd i Jona. Att jag visst, liksom, och han fattar egentligen vad det handlar om. Men så väljer han ändå. Han har kunskapen om att Gud, han är så god som han är. Men ändå så verkar det som att Jona, han tar det inte riktigt till. Han tar det inte på allvar. Han liksom, jag tror att min egen vägra är bättre i alla fall. Trots att hans bön säger ju liksom väldigt tydligt, Gud, du har bäst koll och din nåd är stor liksom. Och ändå så hamnar han där i fiskens buk och så vidare. Men på grund av att Gud är god så hamnar han liksom inte där för evigt. Där det står vidare, han blir uppkastad på land då. Herren talar fisken och den kastar honom upp Jona på torra land. Och så kapitel 3. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Nu kan vi tänka så här, ja visst, vi har gjort den här runden en gång nu. Han sa, gå till Nineve. Han gick inte till Nineve. Han hoppade på en båt. Båten liksom blev fel, stormen, fisken. Han bad till Gud i fisken. Han blev uppkastad på land. Gud visade honom nåd. Och sen, gå nu till Nineve. Bryt upp och ge dig till Nineve, den stora staden. Och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud. 3 dagsresor lång. Ja, så står det så här då. Lata Jona. Han säger, så Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa det. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Det är den lataste predikan jag tror jag har sett. Han gör minsta möjliga effort för att liksom göra det som Gud hade sagt. Ja, jag gör väl vad du säger. Det är liksom där ditt paragrafrytteri liksom. Ja, men nu gjorde jag som du sa. Jag gick in där, jag var innanför staden och sen så sa jag så och så. Men liksom, det var inte så här med hela hjärtat och ingen entusiasm liksom. Jag känner liksom att det finns inte den här kärleken riktigt där. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Men vet, ett ord från Gud förändrar rätt så mycket saker. Även om det är en bristfällig predikant som inte lever som han skulle. Som liksom egentligen lever i synd. Så är det som att när Guds ord går ut så händer det någonting med en människas hjärta. Vad händer med Nineve? Det står så här. Och folket i Nineve trodde Gud. Utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största till den minsta. När budskapet nådde kungen i Nineve resade han sig från sin tron, tog av sig sin mantel, klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormens befallning. Varken människor eller djur, kor eller får ska få smaka något. Det får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde och det vände om från sin onda väg, ångrande onda som han hade hotat att göra dem och gjorde det inte. Det vill säga, Gud hade en plan för Nineve. Det var inte förstörelse, utan det var nåd. Han ville att Nineve skulle omvända sig och komma till honom. Och så använde han en kille som knappt vill. Han liksom, nej, först så vill han inte. Och när han väl liksom sa, okej Gud, jag gör väl vad du säger. Och så går han halvvägs in i stan, inte ens halvvägs, en tredjedel in i stan. Och så säger han bara några korta saker. Men på grund av att Gud hade sagt, så händer det någonting om människor omvänder sig. Det är ju fantastiskt. Det är inte på grund av Jonas liksom vältalighet och duktighet. Det är inte på grund av hans egna liksom fasta och bön. Utan det är på grund av Guds godhet och hans nåd som människorna i Nineve får omvända sig. Och så är det oavsett varje gång. Det kvittar hur duktig predikant ni har här liksom den andra söndagen, men ändå så är det så här, jag har halvt om halvt, men ni fattar. Oavsett hur vältaliga, hur duktiga, hur fantastisk Lasse är som pastor, hur liksom helig han är, liksom hur duktig han är, och han, jag vet att han är liksom, han brinner för bön till exempel. Det är jättehärligt. Men det är inte på grund av Lasses bönor, det är inte på grund av hans duktighet, inte hans präktighet, inte hans liksom, trevliga personlighet som Gud gör saker, utan det är på grund av Guds nåd. Det är på grund av han som själv vill så mycket mer än vad vi vill som det händer saker. Och det tycker jag talar till mig i den här berättelsen. Gud vill så mycket mer än vad vi vill. Även om jag säger, ja, jag längtar efter att jag tittar ut genom fönstren och så tänker jag tillbaka på när vi liksom, jag blir frälst här och så efter, ibland ska jag uppleva att, varför är ni så loja? För nu går vi ut och gör någonting. Och så gick vi ut och vi bad på torget här ute och sådär. Och vi träffade människor och fick dela evangeliet med människor och sådär. Och jag längtade så efter att människor ska komma till tro. Och jag bara blir påminna om det när jag tittar ut genom fönstret. Jag längtar så efter att den här staden ska bli förvandlad av Jesus. Det kommer tillbaka till mig. Men grejen är så att Gud, han ville så mycket mer. Så våra tafatta försök, bara att vi gör det, att bara vi tar liksom vår, ja, jag kanske inte, liksom, för vi är inte, vi kommer aldrig göra det helhjärtat, men om vi bara tar, liksom, jag går ut. Så kommer han ta det och så lägger han till nåd på det och så händer det någonting. Varför då? Jo, för att han ville så mycket mer än vad vi vill. Den här storyn handlar inte om Jona, den handlar om Gud. Den handlar om Guds nåd och hans kärlek till folket i Nineve. Ursäkta, jag blir lite känslosam, jag är halvitalienare. Står det vidare, men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren. Hon är arg i bön här då. Och Herre, vad är det? Var det inte det jag sade när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och stor i nåd. Här har vi den goda predikan. Här är det han skulle predika i Tarsis egentligen. Omvänd det, för Gud, han är stor i nåd. Han är sen till vrede, men nu har det kommit till en gräns. Nineve, omvänd er så kommer ni att få nåd. Men det var inte det han predikade. Men Gud la till sin nåd till hans förkunnelse. Liksom han filtrerade orden och människor som kom in i människors öron så fattade de att det är Gud som är god. Det är Guds godhet som leder till omvändelse. Aldrig hans stränghet, aldrig hans piska. Utan det är Guds godhet som leder till omvändelse, säger Bibeln. Men Jona var inte med på tåget. Men Gud, han såg till att saker och ting lades på plats. Och det är jag så tacksam för. Vi kan prata om det, vi kan visa de här fina filmerna. Och vi kan prata om tusentals människor som kommer till tro i Bangladesh. Men sanningen är den att det är Gud som gör sitt verk. Och han ville så mycket mer än vad jag vill. Och jag liksom, oavsett hur duktig man är och hur mycket man slipar sina predikningar, så är det ändå Gud som gör allt. Han verkar allt i alla, säger Bibeln. Det står vidare så här då. Jag visste ju att du var nådig och barmhärtig Gud. Sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta mitt liv, Herre! För jag vill hellre dö än leva. Det som händer här är att han blir tjurig och sur för att det som han sa kommer inte. Liksom han, ja, men nu blir han ju en falsk profet, för Gud säger att någonstans Gud ska förstöra. Och så blir det inte som han hade tänkt. Men vad är det? Men jag då, Gud? Jag sa ju, och så blev det inte som jag sa. Men det var ju som du ville, men det skiter väl jag i, för jag vill ju, ja, det handlar ju om mig. Varför gör du så här mot mig, Gud? Han blev sur. Så står det så här, men Herren sa det, har du rätt att vara arg? Har du rätt att vara arg? Det är en predikan i sig självt. Ibland när jag känner liksom, man känner sig som pastor. Hur jobbar man liksom när man känner sig attackerad och anklagad? Och liksom att folk är tjura på en på att man inte gör så här och man gör så här. Och någon vill att man ska göra så här och inte så här och så där. Och ibland säger människor otroligt konstiga, dumma, elaka saker till en pastor. Det man får tänka på där det är att man bevarar sitt hjärta. Och så låter man Gud göra det som han kan. För vi kan inte liksom, vi kan inte styra vad andra människor gör. Men det är Gud som är först. Och då bevarar han våra hjärtan också. Och det handlar inte om oss, utan det handlar om Jesus. Det har alltid handlat om Jesus, kommer alltid handla om Jesus. Men för Jona handlade om Jona, och på grund av det så blev det liksom inte så som Gud hade tänkt från början, men Gud lade till rätta. Jona gick ut ur staden, satt sig öster om den. Han gjorde sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Nu ska vi se, jag hoppas ändå att Gud han ändrar sig så han liksom slår till dem ordentligt här nu. Det fanns en logisk och en rasistisk ande liksom i Jona. Lagen dödar, men anden ger liv. Jona kom med piskan för han tänkte, nu ska jag liksom. Och så sitter han där och väntar bara på att Gud ska liksom trycka till. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Tänk att till och med när Jona, han är rasistisk, han är logisk och dömande, han önskar människor att de ska dö, så är Gud nådefull och till och med skuggar hans huvud och försöker peppa honom lite. Kom igen nu, Jona. Du gjorde det ändå ganska halvbra. Till och med där, när Jona är helt fel ute, han har helt kast attityd, han har en värdelös liksom spirit, så är det ändå som att han, Gud han bara, men hej, min nåd finns där för dig också, fattar du inte det? Samma nåd som jag visar Nineve, visar jag dig nu. Så står det vidare, men dagarna på när gryningen kom sände Gud maska som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp och sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så han blev helt utmattad. Vad är det för leka som Gud spelar här egentligen? Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än att leva. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Alltså, här är det också självrättfärdigheten gör någonting mer. Jag har minsann rätt att vara arg. Jag har minsann rätt att snacka skit om dig. Jag har minsann rätt att göra för du gjorde så här mot mig. Och Gud, så här. Man kan liksom knyta näven mot Gud också. För att, ja men jag har ju minsann gjort. Och jag har ju liksom. Men det handlar inte om oss. Det handlar om Gud och hans godhet. Vårt hjärta. Jesus vill ge oss ett nytt hjärta. Ett mjukt hjärta. Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa det Herren, du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på, inte har odlat, som kom till dig på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster? Gud älskar människor. Han längtar så ofta att människor ska komma till tro på honom. Låt inte våra attityder vara det som är i vägen. Vad kan vi se då? Jag tror alla i berättelsen här ödmjukas inför Gud. Utom Jona som blir tvungen att bli ödmjukad av Gud. Människorna i Nineve, alltså folket på båten, de blir ödmjukas inför Gud. Vi kan ha en hel lista här. Men på grund av att Jona hade en sån hård attityd så var Gud tvungen, inte på grund av hans hårdhet utan på grund av hans godhet, så var han tvungen att ödmjuka Jona. Det var inte ett straff utan det var en korrigering som ledde honom till att visa på att Gud han är nådefull. Men vi kan se att vinden kapitulerade för Gud när stormen började komma och blåste över havet. Sjömännen kapitulerade inför Jonas berättelse och ropade till Gud om nåd. Vi kan säga att lotten som kastades kapitulerade för Guds vilja och hamnade på Jona. Valfisken kapitulerade för Gud och svalde Jona. Och dessutom så kapitulerade den för Guds vilja och spottade upp Jona sen. Men inte Jona. Folket i Nineve kapitulerade, omvände sig och ödmjukade sig inför Gud. Efter en i ärlighetens namn rätt så tråkig och dålig predikan. Resinbusken kapitulerade inför Guds vilja och växte upp. Och maskarna kapitulerade inför Guds vilja och åt upp resinbusken. Men inte Jona. Men Gud hade nåd med Jona. Ändå. Vad innebär det att kapitulera inför Gud? Vad innebär det att omvända sig? Det innebär att jag lägger ner mina drömmar, min vilja, mina tvivel och min otro, mina frestelser och min synd, mina bördor och egna försök att bära dem själv, min egen präktighet och min egen rättfärdighet, så att Guds rättfärdighet och hans gode kan verka i mig. Jag lägger ner min egen styrka, så att i min svaghet så är han stark. Och så ger jag upp mig själv och låter han verka i mig. Vi kan säga: Gud, jag ger dig mina vägar och börja vandra dina vägar. Vi kan läsa i Jesaja kapitel 55, så står det så här. Vi kan läsa i sin kontext från vers 1. Hör, Jesaja 55, vers 1. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Låter som nåde, tycker jag. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd och era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig, så ska ni få äta gott och er själ njutning av feta rätter. Vänd ert öra och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag, säger Gud då, jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Se honom jag satt i vittne för folken, till en furste och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk som du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig. Det ska skynda till dig för Herren, din Guds skull, Israels heliga, för att han har förhärligat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktiga ska lämna sin väg, den orättfärdiga sina tankar. Tankarna, vad händer där med tankarna? Jo, jag ska låta Guds tankar prägla mitt sinne, så att jag relaterar till Gud på det sätt som Gud har tänkt för mig från början. Inte efter eget huvud, utan han förnyar våra sinnen. Och står det vidare: den orättfärdiga sina tankar och vänder om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för att han vill gärna förlåta. Gud vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Men liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till så att bröd och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan har gjort vad jag vill och utfört det blivit sänd till. Därför fungerade Jonas predikan. För att Guds ord, det vänder tillbaka fåfängt. Det handlar inte om vältaligheten, det är den som uttalar ordet, utan det är ordet som blir sänt. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut jubel inför er. Markens alla träd ska klappa händerna. Istället för törnsnår ska cypresser växa upp. Istället för nässlor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren och ett evigt tecken som inte ska utplånas. Gud har en mycket bättre plan än vad vi kan försöka få till. Jag vet inte hur det är med dig, men grejen är så här att oavsett var vi är någonstans i livet, du kanske inte tror på Jesus än. Du kanske sitter vid YouTube eller du kanske sitter här i kyrkan. Grejen är så att Gud har en plan och en tanke med våra liv. Bibeln säger att människan blev skapad till Guds avbild. Men det står också att människan valde att lämna det som var Guds tanke, valde att gå sin egen väg. Precis som Jonas, man sprang bort ifrån Gud. Det fick väldiga konsekvenser. Bibeln talar om att döden kom in. Syndens konsekvens blir döden. Och en evig separation från Gud. Men det var inte Guds tanke. Därför säger vi, och vi har varit inne i påsken. Påsken handlar om att Jesus kom finns en sån fantastisk berättelse liksom, när Jesus går runt och botar sjuka, uppväcker döda, liksom, möter människor, ger människor liksom värdighet igen. Han går runt liksom, helt plötsligt blir han anklagad orättfärdigt. Och säger man att han är en härdare och så vidare. Judarna vill få honom dömd liksom. För härdelse, man plockar honom liksom till överseprästerna. Han kommer till Pilatus som har makt över död och liv i Jerusalem. Pilatus ser inget fel i Jesus. Han ser bara att Jesus har gjort allting gott. För Jesus själv var Gud i människokropp. Gud klev ner och mötte oss där vi var. Vi sprang bort från Gud, vi kunde inte hitta honom själv. Men han kom och sökte upp oss. Och så kommer vi till en plats där Jesus helt plötsligt står anklagad. Han som är den rättfärdige, han som har gjort allting rätt. Och liksom, Pilatus vet inte vad han ska göra, för han vill inte att oskyldigt blod ska falla över honom. Precis som människorna liksom i båten, de vill inte att oskyldigt blod ska komma över dem. Som bad till Gud, Gud, jag vill inte att oskyldigt, men så kastar de Jona i vattnet. Och så frågar Pilatus, men liksom, han kom på sig, han bara, just det, på påsken, där finns en tradition. Man kan frige en av fångarna. En gång om året ska man frige en av fångarna, visa den personen nåd. Och så tänkte han så här liksom, och det var, den dagen så var det 3 kors resta. Det var 3 personer som skulle dö. Och så funderar han på, okej, den som ska hänga på den vänstra sidan, men han gör den, och den som ska hänga på den högra, den som ska hänga i mitten, han heter Barabbas. Det är en riktigt, riktigt djävulsk person. Han har mördat, han är en uppviglare. Han är liksom en person som man liksom pratar om liksom till sina barn. Nu får inte få se att Barabbas kan skjuta. En sån person som gjort allting fel, som var riktigt, riktigt skyldig. Så han sa, okej, plocka hit Barabbas. Jag kan tänka mig Barabbas när han sitter där i sin fängelsecell. Han vet att idag ska jag dö på ett kors. Helt plötsligt knackar det på dörren. Och det är vakterna som kanske inte alltid varit så snälla mot, du ska till palatset. Han ska till palatset. Inte som han hade tänkt. Plocka med honom i kedjorna liksom på. Så kommer fram där. Helt plötsligt ser han Jesus. Barabbas kanske, jag tänker mig att Barabbas kanske var med liksom vid brödundret. Han vet ju att Jesus gjort en massa goda saker. Men det är ju han som gjorde brödundret. Jag har hört att han botar sjuka och han gör goda saker. Vad gör han här? Han är ju i samma kedjor som jag. Och så frågar Pilatus, vem vill ni se frisläppt? Frige Barabbas, börjar man ropa. Frige Barabbas, frige Barabbas. Och Barabbas står där och tänker, vad är det som händer egentligen? För våra tankar är att Barabbas ska dö. Men Guds tanke det var att Jesus skulle ta vår plats. Hans tankar är högre än våra tankar. Hans planer var lagt innan jordens grund var lagd. Han, Jesus, var tyst. Han knipte igen. När de anklagade honom så var han tyst. Och så sa han, okej. Okay. Så man knäpper upp. Och så på Barabbas gå. Varför? Det är ju för att Jesus tog Barabbas kors. Och Bibeln säger att alla har syndat. Alla, du och jag allihopa har syndat. Och därför förlåt härligheten från Gud. Och konsekvensen är att vi alla kommer att dö. Men Barabbas, han blev frisläppt. Han skulle dö. Men Jesus tog hans död. Han tog hans konsekvens. Och när han hänger där på korset så tittar han till sin vänstra sida, han tittar till sin högra sida. Han tittar på människorna som är där och så ropar han ut, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och sen så står det att han, innan han ger upp andan, säger han, det är fullbordat. Priset är betalt för din och min synd. Nåden finns där för oss alla så vi kan ta emot hans förlåtelse. Vi kan vända om från våra egna vägar och komma till Jesus som ger oss förlåtelse. Ska vi börja på ett liv tillsammans med Gud. Jag pratade om det innan att Jona, berättelsen om Jona, är en tydlig bild på Jesus. Jag skulle vilja dra 3 paralleller egentligen. För det första var det att Jona, han ville inte. Han ville inte visa nåd mot Nineve. Men Gud, han sände Jesus. Han valde att komma ner hit. Han ville visa nåd för en värld som behövde honom. Jona ville inte göra Guds vilja, men Jesus han bad, inte min vilja Gud, men din. Jesus sa att min mat är att göra hans vilja som sänt mig och fullborda hans verk. Jona liksom var i valfisken på grund av sin synd. Men Jesus, han var i graven på grund av vår synd. Jona sov i båten och hans synd var orsaken till stormen. Jesus sov i båten och han blev väckt och han hade auktoritet att tala till stormen. Jona ville dö på grund av sin ilska, men Jesus valde att dö på grund av sin stora kärlek till dig och mig. Och på grund av att han älskar dig så kan du också få en relation med honom. Du kan känna att jag har gjort så mycket saker och ting. Men det handlar inte om dig. Det handlar inte om vad du gjort eller inte gjort. Det handlar inte om din egen präktighet, din duktighet. Det handlar om, vill du ta emot Jesus? Vill du ha honom i ditt liv så vill han ha dig, för han kom för din skull. Han gick inte halvvägs, han gick inte tredjedels. Han tog hela konsekvensen för all världens synd på sig. Vad behöver Jona omvända sig från då? Är det relevant för oss? Jag tror det. Det kan vara det i alla fall. Jona behövde omvända sig från att Gud bara skulle vara med honom och hans folk. Bor en liten rasist i oss? Jag tror det gör det ibland. Gör det i mig i alla fall. Har jag attityder gentemot andra som inte görs, liksom har, kan förstå alltid och kulturer som inte kan förstå? Ja, det har jag ibland. Men Gud vill ju att alla människor, alla folk ska höra. Kanske måste göra upp mitt hjärta och säga, Gud, låt mina tankar liksom försvinna, låt dina tankar liksom prägla mig. Låt mina tankar och mitt hjärta vara bevarat i ditt ord och i dig. Han ville att Gud skulle vara nådefull bara mot dem som han tyckte förtjänade det. Där tror vi kryper lite närmare oss. De människor som inte jag tycker om vill ju verkligen att de ska liksom få nåd, eller vill ju att de ska få en liten käftsmäll. Jag vet inte hur det är med dig. Det är bara ditt eget hjärta som kan svara på det. Men det är också från rasism som Petrus fick omvända sig när han trodde att det är bara till judarna. Nej, Gud, han liksom fick verkligen ödmjuka honom också där. Säg, hej Petrus, det är faktiskt till alla. Det finns i Sverige idag nationalistiska strömningar som skymmer Guds rike för oss. Det finns liksom, det kan vara lite olika, men saker och ting kan skymma Guds rike där vissa saker blir viktigare än andra. Där partitillhörighet blir viktigare, min syn på det ena eller det andra blir viktigare än att utbreda Guds rike. Och då tänker du, måste vi omvända oss ifrån? Det kan vara bra saker, men det får inte ta Guds plats. För grejen är att i kulminationen av Guds tanke, den hittar vi. Och jag predikade, jag var inne på det bibelordet förra gången jag var här också. Men det var i oktober 2022, så jag tänker att det kanske var värt att läsa en gång till då. För er som inte kommer ihåg. Uppenbarelseboken 7 och vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst, frälsningen till vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt om tronen och det äldste och de fyra varelserna, och det föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade, amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften till vår Gud i evigheternas evighet. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står det för Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och de ska aldrig mer törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. Lyssna på det, Jona. Du behöver inte vara orolig för din lilla resinbuska. Guds nåd är så mycket större, han ska slå ett tält över det. Och inte någon annan hetta ska drabba dem, för lammet mitt på tronen ska vara deras hirde. Och han ska leda dem till livets vatten, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Min fråga till dig idag är, behöver du omvända dig? Be låsningsteamet komma upp. Behöver du omvända dig från din egen präktighet kanske? Behöver du omvända dig från synd? Det kan jag plocka bort, absolut. Behöver du omvända dig från någon av de sakerna som jag faktiskt lyfte här i predikan? Kanske likt Jona har lite attitydproblem. Men du kanske behöver omvända dig. För en del människor så handlar det om att faktiskt behöver omvända dig från dig själv och komma till Jesus för allra första gången. För andra handlar det om att omvända sig från din egen präktighet, egen duktighet, egna tankar. Men Gud, han vill möta dig. Och jag tänker så här, att om du sitter med via YouTube, för det vi kommer att klippa ganska snart, för vi kommer in i nattvard här. Är det så att du vill ta emot Jesus, så ber jag dig kontakta via YouTube eller via Pingstkyrkan i Hässleholms hemsida. Där finns kontaktuppgifter. Maila in och skriv in. Så finns det människor som ska hjälpa dig vidare, och du kommer få liksom en relation med Jesus. De kan hjälpa dig vidare med det. Är du här i gudstjänsten och du känner att jag vill ta emot Jesus, så är det så att när vi kommer till nattvarden, så nattvarden är en påminnelse om att Jesus, han dog för oss, att han var 3 dagar i graven. Men efter 3 dagar så uppstår han igen. På grund av att han dog för vår skuld på korset så kan vi bli förlåtna. På grund av att han uppstod så kan vi uppstå tillsammans med Jesus till evigt liv. Vi kan ha en relation med Gud. Så är det så att du längtar efter det. Du kanske är uppväxt här i kyrkan, eller du kanske liksom har varit här några gånger, men du har inte tagit arbetet att jag vill följa Jesus. Så kan du komma fram här på det vi kallar för orgelsidan. Så kommer jag förbön där. Så vill du ta emot Jesus, du kanske behöver omvända dig för saker och ting. Och säga, jag måste komma tillbaka till enkelheten i evangeliet. Jag måste komma tillbaka till hans, det handlar om honom. Kom dit. Och när vi tar nattvarden tar vi emot hans kropp. Vi tar emot hans blod, hans förlåtelse. Vi tar emot han själv. Så vi vänder oss till Jesus. Så kommer vi sjunga en lovsång här, sen så kommer det nattvard. Så vill du komma, vill du ha förbön av en eller annan anledning, så finns vi här på min vänstra sida, din högra. Och med det här så säger vi också välkommen tillbaka på söndag, ni som är med via YouTube. Nästa söndag, på torsdag, så finns det för de som vill vara med på bönesamlingen, så kommer det finnas på Pingst Sveriges YouTube-sida. Det kommer säkert också länkas på sociala medier och sådana saker. Så tack så jättemycket för nu.